Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hej och välkommen till Epic Lifestyle-podden med mig, Sofie Resare. Förra veckan så släppte jag ett kort introavsnitt på 6 minuter som beskrev vad den här podden kommer att handla om. Så om du inte har lyssnat på det så gör gärna det. Den här veckan har jag Alexander Pärleros som gäst. Och vi pratar om karriärvägar, om att våga göra saker som man egentligen inte vågar. Om hur man bygger tillit och hur man bygger sitt självförtroende. Ja, och en hel del annat som hör livet till. Jag fick också med en utmaning från Alexander till er lyssnare. Och hans utmaning låter så här. Klaga inte på 21 dagar. Så veckans utmaning är att inte klaga på 21 dagar. Det blir en lång vecka, men i alla fall, det är en riktigt bra utmaning. Så jag hoppas att du uppskattar intervjun med Alexander. Hej Alexander Pärleros. Vad kul att få ha dig med i podden.
Vad kul att få vara med. Jätteroligt.
Vad bra. Hur är det med dig idag?
Ja, men det är super. Vi sitter här på mitt kontor här på pensionären nu. Sitter ett litet fint rum här som passar ganska bra som poddrum.
Mycket bra.
Ja. Nej, men det är bara bra. Jag var ute och gick lite grann i morse. Och kolla lite på min nya lägenhet som de håller på och bygger och fixar med och så. Så det ska bli superroligt för att flytta in där.
Spännande.
Ja.
Är det första gemensamma bostaden?
Ja, men exakt. Jag och Ida har köpt den ihop och förut så har jag bott i mina lägenheter. Och det har väl handlat om mycket att jag inte vill att släppa in henne på den liksom ekonomiska delen, att jag känner mitt i mitt och ditt i ditt liksom. Och jag vill inte ha någonting som kan hindra en. Jag har sett mycket vänner och sånt som har liksom förlorat mycket pengar och det har blivit liksom såna liksom tjafsgrejer och
onödigt.
Ja, då kände jag väl att nej, men jag har jobbat ihop till allt det jag har idag och då vill jag inte att någonting ska kunna riskera det, men nu så känner jag mig mer mogen för det, så det känns jättebra. Vi har varit ihop i 7 år, så det har gått sakta men säkert fram.
Det är bra, ingen rush.
Nej, precis.
Men du, vem är Alexander Pärleros? Det finns epitet som guru, supertalang, MMA, fighter, medaljer. Ja. Men vem är du? Om du får beskriva dig själv.
Jag skulle väl beskriva mig själv som en lite driven person och nyfiken och intresserad på de sakerna som jag ger mig in i. Liksom. Mm. Och ganska orädd. Väldigt social, ganska rak och en duktig nätverkare. Men framförallt också att jag vågar gå min egen väg. Det skulle jag säga är en av mina absoluta styrkor. Och att jag vågar göra det som andra kanske funderar på. Men sen också att jag inte bara då är en dreamer, utan att jag även är då en doer. Att jag inte bara tänker på att de här sakerna skulle jag vilja göra, att jag verkligen gör dem också. Och gör dem då till 110%. Det är väl jag. Sen så har jag involverat mig i massa olika typer av saker, så som du sa, att jag har kört MMA och tränar ju det fortfarande, men jag tävlar inte just nu. Får se om jag börjar göra det sen eller inte. Jag är lite sugen på att göra det. Men sen så har ju en av grundarna till pensionerna som jämför pensioner på nätet, för vi tycker det är fel att folk luras på sina pensioner som så många gör, det övervägande del. Och sen har jag ju självklart då Framgångspodden och en bolag som heter Pank Media som håller på och kör management för olika poddar, ett säljbolag för det. Så jag har gjort massor av andra olika saker också, men grunden är väl att jag vågar göra saker som många vågar tänka.
Härligt, underbart. Jag har lyssnat mycket på dig och läst om dig och sådär. Och kanske för 5-6 år sedan så verkar det som dina mål och visioner var mer materialistiska än vad de är idag. Du pratar mer om snabb båt eller bil eller sådana saker. Och sen har du också sagt att Framgångspodden har kanske inte förändrat dig, men eller har du sagt det kanske? Förändrat dig? Ja, precis. Och vad är det som har förändrats?
Det var väl att
vi kan berätta lite. Framgångspodden har ju djupintervjuer med olika personer, kända i olika branscher. Och det är ju en väldigt bredd.
Ja, precis. Jag träffar en massa framgångsrika personer för att höra på deras resa, för att inspirera och motivera. Och startade för ungefär 2 år sedan. Jag har haft nu 105-110 intervjuer där någonstans. En intervju varje onsdag. Nej, men för 10 år sedan när jag var med en av mina första intervjuer. Då. Mm. Jag tror att det var någon artikel på Dagens Media. Så pratade jag lite grann om mitt mål där. Och då sa jag att mitt mål är bland annat, då, jag sa säkert flera saker, men en sak som det var att jag skulle kunna köpa en båt för 50 miljoner. Och varför det målet kom då, det var väl också för att jag gillar inte att åka båt. Och det är för att när jag väl känner att jag kan bränna så mycket pengar på en båt på 50 miljoner, då måste jag ha gjort ganska mycket andra saker innan. Jag kanske har köpt ett hus, och kanske har köpt något sommarställe, kanske har skänkt pengar, kanske köpt, i det här fallet då, tänkte jag så här att då kanske köpt många olika bilar, massor av hus eller ett hus för 100 miljoner, investerat i olika bolag och sådär. Så svarade jag och tänkte på den frågan just då. Sen så har det ju förändrats under åren, och framförallt också när jag startade podden, vilket gör att jag ser det på ett annat sätt idag. Att om man kollar på vad jag egentligen sökte efter när jag sa att jag ville köpa en båt för 50 miljoner, det var ju ekonomisk oberoendehet. Och vad är då ekonomisk oberoendehet? Jo, det är att man kan styra över sin egen tid. Och att man slipper kanske gå till ett jobb 9 och gå hem 5. Och sen gör man det hela tiden. Att man kan verkligen jobba med det man tycker är jättekul. Och jag jobbar ju betydligt mer än 9-5 idag, men jag kan styra över min egen tid. Så på ett sätt så känner jag att jag har uppnått det jag ville göra med att köpa en båt för 50 miljoner. Och det är att jag kan styra över min egen tid. Var det mer än det? Om jag hade gått in i det där lite djupare, så hade jag kommit fram till det. Och det är ju det jag känner att jag har uppnått. Så det känns jättebra att jag verkligen kan göra något som jag tycker är roligt och spännande och förändra och förbättra världen. Liksom. Men till din fråga då, vad jag ser på skillnaden från då till idag, så är det ju att nu är ju mitt, jag tänkte faktiskt på det i morse, nu är ju mitt alltså, egentligen enda fokus att jag skulle vilja göra världen bättre. Och jag har inga materiella ting på min topp 100-lista som jag har gjort på mål. Inga speciella, jag har ju en ny lägenhet och lite sånt, så här, boende känner jag väl, men jag har en cykel, jag åker runt på hela tiden som gick sönder nu precis. Så den här stänkskärmen lossen, så den satte jag fast i morse med en så här stripe, alltså plastgrej, drog åt den. Och jag har ingen mål längre på att köpa en båt eller köpa en Ferrari eller Lamborghini eller sådana grejer alltså. Så att, men det hade jag ju förut. Och då hade jag också Porsche och sådana grejer. Och då ville jag köpa kanske en Ferrari eller sånt.
Och nu har du ju pratat om att framgång är, eller målet att kunna ge bort en stor del.
Ja, men exakt. Nu är det ju, jag vill ju fortfarande ha alla de här miljarderna och skaffa mig tiotals miljarder och göra mig ett jättestort namn. Men jag är ju mer intresserad av att bli en ny Elon Musk eller en Steve Jobs eller en Mark Zuckerberg. Det är det mitt mål är nu. Mm. Och då handlar det mer om att jag skulle gärna skänka iväg 99% av alla mina tillgångar. Mm. Det väljer en annan mål som gör världen bättre. Och framförallt vara en förebild för alla andra som har så mycket pengar och har det fantastiska verktyget pengar att förbättra världen. Så att mitt mål är nog att inom det ekonomiska att jag ska göra mig x antal miljarder och skänka bort dem. Mm. Det är det. Men sen så har jag en massa andra mål. Det där är inte det primära målet så heller.
För att nej, det är ett väldigt stort mål. Man måste ju ha delmål för att det blir
övermäktigt. Ja, men sen så är inte det målet mitt största mål heller. Det är ju mer att det är ett nice to do-mål. Mm. Lite mer egoistiskt mål. Att det vore schysst att ha 10 miljarder. Liksom, så jag sen kan skänka bort. Men det går ju att göra samma sak som jag kan göra med de 10 miljarderna utan att jag behöver skaffa de där 10 miljarderna. Det gäller ju bara att jag... Vad det än jag ska göra så kan jag kan ju starta ett sjukhus ändå i Afrika om det är det som har varit målet. Eller så kan jag gå till någon investerare och säga att du startar massa eller institut och startar 100 sjukhus i Afrika och involverar med det. Då behöver jag inte ens finansiera det själv. Så att det är mer ett nice to do mål liksom. Det är lite kul att göra de grejerna också.
Mm, jag förstår. I alla de här intervjuerna nu i Framgångspodden, jag har inte lyssnat på alla, men otroligt många.
Kul, ja, men du är en flitig lyssnare.
Ja, det
är därför också jag tackar jag till intervjun.
Ja, vad kul.
För
tack.
Att jag gillar att du är så aktiv och att du har gett så mycket feedback och tankar och sådär också.
Ja, vad roligt. Vad kul att höra att det syns. Det har gett mig väldigt
mycket. Jag tackar mycket. Nej till typ alla poddar som är med.
Ja, tack.
Så det här är en av de första som jag tackar jag till.
Ja, grymt. Jag blir jätteglad. Jätteglad. Så att det har gett mig väldigt mycket. Det har öppnat nya, inte vägar, men liksom intresseområden. Och lärt känna nya personer alltså genom dina intervjuer. Och jag vet ju många fler som har samma upplevelse. Men jag tror att du också har den erfarenheten av alla de här intervjuerna. Det låter så när du summerar och du refererar till olika samtal. Och då kan man ju bli lite så här överväldigad också. Du vet, man har så mycket som man vill göra någonting av. Nu bygger du nya företag med nya insikter kan man ju säga då, från de här erfarenheterna som pensionerade och andra. Hur vill du liksom förvalta den här nya kunskapen som du har fått från dina gäster? Har du hunnit tänka på det?
Jo, men jag förvaltar ju den genom att jag börjar använda mig av saker själv hela tiden. Mm. Som jag har lärt mig. Det skulle kunna vara morgonrutiner. Det skulle kunna vara att jag har någonting som... Jag lyssnade exempelvis på Anton Granlund som var med i podden. Och han pratade om att de har inga chefer och inga anställda. Och då är det är inte vi här på liksom pensionera heller. Mm. Det tycker jag var en fantastisk grej. Att det är klart att man inte ska... hierarkisera det på det sättet och verkligen göra så att någon är finare än någon annan och där sätter man en titel. Och sen också det här med om man tar chefer så kan ju många ha en negativ inställning till en annan dum chef förut, och då om jag skulle kalla någon dumhuvud och sen så börjar jag på en ny arbetsplats och säger någon så har jag kopplingen till att det här namnet är lika med dumhuvud, och sen så kommer någon och säger så här att här har du ditt nya dumhuvud. Mm. Och då blir det samma namn. Då är det klart att man inte ska heta det. Det blir en negativ klang. Mm. Och då kanske man har förutfattade meningar också mer. Eller dåliga grejer. Så att jag tror att jag gör det exakt hela tiden. Mm. Alltså verkligen. På alla grejer. Allt ifrån kapitalistiska sakerna. Jag har verkligen sett meningen med livet. Med Björn Attic och Lindeblad som var skogsmunk i 17 år. Eller Lasse Brandmannen Gustafsson som brännskadade över hela kroppen. Vad som verkligen är det viktiga. Mm. Så många saker tror jag applicerar hela tiden faktiskt.
Mm.
Med vardag på bolagen och överallt.
Och har ni någon ambition att införa mer mindfulness och de bitarna i företaget? För jag tänker på Googles ledningsgrupper inleder med meditation. Tenant & Partner här i Sverige har också de bitarna att man liksom grundar sig själv innan man sätter igång ledningsgruppsmötet eller styrelsemöte eller ja, så att alla vet vart man är, att man är närvarande.
Mm. Men vi gör det också till viss del skulle jag säga här. Vi har 8.30 till 9 varje morgon så har vi på säljet. Så gör vi någon typ av grej som förbättrar en som person. Det kan vara mindfulnessövningar, det kan vara meditation. Det skulle kunna vara att man lyssnar på samtal och ser vad man skulle kunna göra bättre. Så att vi lägger absolut en del tid på det liksom.
Mm. Ja, men jättespännande. För att du är ju den här generationen också som dels i den position du har. Och sen generationen millennials. Du har några år kvar innan. Är du 32 nu? Mm. Jag brukar räkna upp till 35. Mm. 18-35. Ja. Och det är så viktigt liksom hur ni dels bygger bolag och hur ni vill ha det i, på era arbetsplatser. Att det kommer, att det matchar.
Mm.
För att vi ska få ett hållbart näringsliv.
Verkligen.
Och då är det ju, det är sådana som du som visar vägen.
Mm. Ja, men det är jätteroligt.
Och jag tror ingen press, men stort ansvar.
Ja, nej, men jag tror att det finns mycket. Jag tror att grunden är ledarskap. Tror jag att man låter alla vara med och bestämma.
Mm.
Och alla, och som sagt att ingen är finare än någon annan. Och att man är bra på att ställa motfrågor. Om någon kommer fram till mig och frågar en fråga så kan jag fråga vad den skulle ha gjort.
Mm.
Eller liksom. För ofta så är det den som ställer frågan till mig som vet det bäst själv.
Mm.
För jag kanske inte ens sitter med de sakerna hela tiden. Och sen att man tar med alla och är med på det som ska göras och att man får testa saker utöver sin roll också.
Mm. Mm. I ett sådant här ungt bolag som ni bygger nu, jobbar ni med alltså core values, alltså kärnvärden och de bitarna? Jag har gjort några år i en stor koncern och du jobbar med jättemycket med sådana bitar. Hur gör man i ett sånt här ungt, snabbt bolag? Eller lämnar man sånt och kör mer meditation och så?
Ja, en jättebra fråga. Vi har inte satt upp våra sådana här värdeord.
Nej.
Det har vi gjort på de bolagen som jag har jobbat på innan. Det har haft massa värdeord när man skriver dem på väggen och vad man står för, entreprenöriellt eller lojalt eller att man är drivkraft eller man ska vara, det kan vara roligt, det kan vara alla de där typer av grejer som man förmedlar på. Sen så här, hur ska man förmedla genom organisationen?
Mm.
Vi har faktiskt inte gjort det än. Men jag tror att vi inte behöver göra det för att vi bygger upp allt på ett sätt utan att göra det.
Mm.
Alltså, det är väldigt få som har sagt upp så här överhuvudtaget.
Mm.
Och trivs jättebra, vi har roligt och alla känner sig delaktiga i det.
Mm.
Så det är väl mer att jag tror inte vi behöver.
Nej, men det kanske inte behövs. Bygger man bolag på det sättet, nu har ni ju liksom från scratch också, så blir det säkert på ett annat sätt.
Ja, och framförallt att vi kanske, att det, alltså när man är så, vi var 5 personer i förra sommaren och nu är vi 30.
Och nu är 30.
Och vi är säkert 60 när året är slut. Mm. Att varannan månad, var tredje månad så skulle man behöva göra om allting.
Mm.
För att man blir bättre som bolag också.
Absolut.
Och sen när man sämre på någonting och bättre på någonting, och då kan det vara, om jag skulle skriva 5 värdeord som vi ska försöka ha, så kan det vara så, vad står de egentligen för?
Mm.
Och alla arbetsplatser jag själv har jobbat på så är det mest som att många av de där grejerna man gör det där är att man typ har gått till någon konsultfirma.
Mm.
Sen har man kollat på hur man ska bli bättre som bolag. Då har man sagt att man måste hitta på 3 värdeord och sen fakturerar de 7-8 000. Och sen sätter de upp en ny logga eller gör någonting liksom. Och sen blir det.
Nej, det är ju, man måste jobba med det liksom inifrån.
Och sen blir det så här, för mig som anställd, vad har det varit egentligen så här? Jag är ju i och för sig trivs på SPS Radio som hade en massa värdeord och hade grejer och sådär. Men jag själv minns inte ens vad de hade. Så att,
Nej, men det är kanske någonting som försvinner. Vi kanske inte kommer ha det där i framtiden.
Jag tror mycket att samma sak som det man säger spelar inte så stor roll. Det är hur man säger eller hur man agerar som det handlar om. Jag säger att vi ska vara den roligaste arbetsplatsen i hela Sverige. Och sen så kommer jag in och börjar skälla på någon dag efter. Då spelar det ingen roll vad jag säger. Och därför spelar den där värdenorden då ingen roll. Men det är klart att det är bra. Och jag tror absolut det är bra. Vi har inte gjort det än bara.
Nej.
Men jag tror det viktigaste är kulturen. Och den tror inte jag man bygger på värdeorden. Det tror man bygger på att man har bra personer som jobbar här och bygger kulturen ihop. Mm. Och sätter kulturen tillsammans, vad det nu ska innebära.
Ja, att det gäller för alla också. Mm. Att det är samma regler för alla.
Så inte
du sätter någon kultur som inte gäller för dig men alla andra?
Nej, jag tror inte man kan bestämma. Jag tror inte jag kan komma hit och säga så här, bra, nu ska vi ha den här kulturen. Det är så här, kulturen är vad den är.
Mm.
Och det är människorna som bygger kulturen. Mm. Så att det handlar ju mer om vem man rekryterar in. Eller vad man har för riktvärden. Eller hur man ska agera. Och det är, men det är klart att det är bra att ha ett mål på hur man vill att det ska vara, så man inte bygger vissa saker rätt och vissa fel.
Jag förstår. Du har berättat dels i Framgångspodden och intervjuer om din uppväxt som ganska tuff. Och att det gjorde dig till en individualist, eller jag tolkar det som ensam varg.
Mm.
Ja, det är min tolkning, bra. Mm. Men tänkte, med meditation och yoga nu, har det hjälpt dig att bli mer öppen, att kunna visa mer tillit till andra? Kan du dra den kopplingen? Eller har det skett innan?
Men jag har ju haft en liten liksom stökig uppväxt. Jag har bott på fosterfamilj och sådana grejer. Och är ju en säkerligen mer individualist nu fortfarande än jag är ju en teamspelare också, är jag värt att säga. Men om jag skulle gå in på ett möte själv, eller om jag skulle ta ett möte, så tar jag helt själv.
Mm.
Jag gör saker helst själv.
Mm.
Jag har inga som helst problem att vara själv hemma. Behöver absolut inte sysselsätta mig med att hänga med massa.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Andra eller sådär hela tiden. Jag gillar att vara själv också. Mm. Såhär. Dels om man har mycket hektiskt och mycket möten på dagarna, så tycker jag det. Yogan och meditation gör ju att man får det här lugnet. Så att det är en väldigt positiv grej. Sen vet jag inte om det har gjort så att jag liksom förändras som människa. Det har varit en del av mig som person. Jag har alltid gillat att träna.
Mm.
Så jag tror mer att kanske fightingen gjorde en stor förändring när jag började köra MMA. För då kändes det också som en pusselbit ramlade ner i mig själv liksom, lite grann. Att jag fick ett självförtroende på en till pusselbit.
Mm.
Och där
du kände att du var bra på det? Liksom.
Mm, jag kände att jag tror att för min del så har det varit skönt att ha självförtroende på massa olika delar.
Mm.
Alltså att jag kände kanske att jag utmanar mig själv. Och där fick jag utmana mig själv så hårt i saker jag var livrädd för. Att gå in och slåss i en bur var jag verkligen jätterädd för, när de flesta knockas. Man knäcker näsan och man gillar sig. Och alla.
Det verkar fullkomligt vidrigt faktiskt.
Ja, det är jätteläskigt. Mm. Men det var också att när någonting är så pass läskigt och man gör det, så är det ganska häftigt efteråt. Mm. Att man verkligen gjorde någonting som man var jätterädd för. Mm.
Och det kan ju vara mycket mindre sak än så. Du behövde någonting verkligen läskigt. För någon annan kan det ju vara bara att hälsa på en okänd människa.
Ja, eller stå och prata inför 5 personer.
Ja, precis.
Det kan ju vara bland det vidraste som finns. Jag känner jättemånga som tycker att det skulle vara bland det läskigaste.
Mm. Ja, men du har ju också haft uppe det här att näst liksom innan döden, så att prata inför folk, va?
Ja, i USA så gjorde de en undersökning och då så kollade de på vad man var mest rädd för, och på andra plats kom döden, första plats kom
prata med. Ja, just det, så var
det. Och det är ju ganska komiskt att det är, att folk kallsvettas mot så dåligt av att ställa sig på ett bröllop och prata inför 150 personer och sitta och titta på en. Mm. Alltså folk är ju mardrömmar inför det, och var så att det där, och jag kände som sagt Ida bland annat, att hon skulle hata det.
Jaha.
Att gå upp och prata inför 150 pers.
Som är så synlig i övrigt. Ida Varg då, din flickvän.
Precis.
stor YouTuber.
Mm. Mm. Men jag har ju också varit väldigt rädd för det och kan ju känna liksom, det är fortfarande, men nu har jag gjort det en del gånger så nu känner jag att det är väldigt, väldigt utmanande och kul.
Mm.
Men sen så jag är så himla tävlingsinriktad så att jag lägger för mycket tid på det varje gång jag ska göra det. Då går jag igenom mitt tal kanske så här 30 gånger så att när jag kommer upp så sitter och det är jäkligt bra liksom.
Ja.
Men jag lägger sjukt mycket tid på det innan. Mm. Jag kan lägga 2 arbetsdagar på att bara träna in på det jävla talet.
Ja, men det finns ju någon så här, då, man ska träna lika många, om det är 30 minuter långt då ska du träna 30 gånger. Mm. Det finns någon sån relation.
Mm.
Och det där fuskar man ju oftast med.
Mm.
Men då har du gjort din läxa så att
ja,
då
tyvärr,
sitter det.
Tyvärr har jag gjort min läxa.
Ja, men det är ju kanonbra.
Men då måste jag ju också, inför varje grej så tar det så mycket tid. Så om jag skulle hålla en föreläsning så är det inte bara den timmen.
Nej,
jag lägger så mycket tid innan. Och det gör att jag tackar nej till ganska många också.
Mm.
Jag kör kanske 3-4 nu på våren. Men de flesta tackar också nej till för att jag har inte tid.
Nej, det tar för mycket tid.
Om det bara hade tagit en timme skulle jag kunna ha åkt och gjort det. Men jag vet att jag vill göra det till 110% och då tränar jag på allting.
Mm. Nej, men det är jättebra. Det är jättebra. Jag tänkte gå tillbaka med tillit. Hur bygger du tillit i dina relationer? Båda vägarna? Har du något?
Hur menar du då?
Nej, men just det här att skapa förtroende. Och också kunna lita på andra människor. För du gör ju allting då 110% eller mer.
Mm.
Kan du lita på att dina kollegor då också levererar på samma nivå? Eller för det är ju som tilliten att man litar på varandra, att alla levererar på samma nivå. Eller vill du springa och kolla lite grann? Eller göra själv? Eller?
Nej, men jag försöker väl leverera på så hög nivå som möjligt hela tiden. Men sen vet jag också att jag har mina svaga sidor och mina dagar där jag inte presterar tillräckligt mycket och sådär. Jag skulle säga mycket tack vare mobilen tyvärr. För att den tar upp så sjukt mycket tid av mig. Jag sitter och alla pushnotiser och Instagram och Facebook och sms.
Ja, du är väldigt aktiv på dina forum också och svarar.
Ja. Och det tar för mycket tid av mig.
Mm.
Så där, det gör att jag tappar fokus. Så det var lättare förut när det inte var så starkt. Men nu är man ju också en influencer så det hör ju till lite grann själva grejen. Och jag tycker det är roligt och det är väl det som är grejen, att jag tycker det är kul.
Mm.
Men hur jag ska få förtroende och tillit till personer? Ja, det gör jag genom att jag har en grej att jag aldrig ska ljuga.
Mm. Ja,
jag skulle kunna krydda till grejer om jag känner att jag verkligen kan stå för det.
Mm.
Alltså jag kan töja lite på sanningen, men jag skulle aldrig ljuga. Om någon skulle fråga mig så här, varför kom du inte på mötet igår vid 10, så skulle jag inte hitta på att nej, men jag blev tvungen att åka till Gullmarsplan och hämta en grej. Jag skulle aldrig säga om det inte var så att jag var vid Gullmarsplan och skulle hämta en grej. Men om det var så att jag hade glömt bort det och känner mig lite krass i halsen, skulle kunna gått på det, så skulle jag kunna säga att nej, men jag mådde faktiskt inte så himla bra.
Mm.
Jag var faktiskt, hade bland annat jätteont i halsen, så jag skulle kunna överdriva lite där, men kanske inte säga att jag glömde bort det.
Mm.
Men ja, jag skulle kunna töja som vilken människa som helst. Men det är väl en sak som jag tror. Sen så tror jag väl att få tillit av andra människor handlar väl om att man alltid har ett gott syfte.
Mm.
Och det känner jag mig lugn med, att för press och för grejer runt om. Nu börjar jag bli mer en offentlig person också.
Mm.
Och det finns säkerligen press som skulle tycka att det var roligt att skriva bra saker och dåliga saker. Men så länge jag hela tiden har ett gott syfte med allt jag gör och verkligen står för det jag gör och tycker att det är bra och vet att jag kan förklara, så känner jag mig lugn i alla de situationerna.
Mm. Mm.
Och det är väl också i relationer att man att kan, om jag träffar någon och sen så försöker jag inte hassla den personen på något sätt eller göra någonting dumt, att jag liksom försöker bara rent gå på bordet så här. Då är det ju ganska
öppna kort och ärlighet.
Ja, då blir det ju, då, och sen om man inte vet svaret på någon fråga, då är det bara säga att jag får ta reda på det, jag får kolla på det här, eller jag vet inte det där.
Mm. Men det har man ju i podden också, du frågar ju när du inte vet. Alltså till gästerna. Mm. Sådär. Men man kan ju inte veta allting.
Nej.
Så det är ju så.
Och det är väl det man måste fråga, be om hjälp och vara så här. Så jag tror väl att jag försöker vara ganska så här, genuin och inte falsk liksom.
Nej. När blir du besviken då? Vilken situation?
Menar du då på människor i allmänhet?
Ja, precis.
Nej, men besviken. Nej, men jag är besviken med personer som går bakom min rygg eller snackar skit eller eller är falska liksom, falska människor eller ja, såna försöker förstöra för mig liksom. De är besviken på.
Du, om man ska gå tillbaka till det här med rekrytera så kallade millennials då, personer 18-35. Vad är det som, vad är det man går på där liksom? För det är vi, ni är ju inte ute efter någon guldklocka liksom efter 25 års tjänst i samma bolag. Utan vad tror du att, vad märker du att man söker när ni söker nya medarbetare? Eller ur ditt perspektiv? Nu bygger ni bolag så att du är en annan position. Men
det som de nya söker är utveckling. Det skulle jag säga i grunden här. Alltså man kan utvecklas och man kan ha olika typer av roller. Och,
ja. Så att man kan gå in på en position och se att man kan komma vidare eller att bolaget växer då?
Exakt. Det skulle jag säga nog är det första. Och sen att man har en, man har produkter också som folk kan stå för. Att man är ganska genuina. Och att man är ett växande bolag tror jag också är ganska viktigt. Att man har stora mål, att man inte kommer in på en arbetsplats som är exakt likadan hela tiden och man har chef som varit chef för en i 15 år. Att man ser att det händer lite grejer och man ändrar fokus eller att man fortsätter utvecklas. Då tror jag att man kan ha folk som stannar länge, annars tror jag att folk kommer sluta. Folk måste se att de kan utvecklas. Det tror jag är grunden. Men sen att man har också någon ganska, någon ledare som är ja, följer det den själv säger.
Walk the talk.
Ja, precis.
Nej, för det är ju många som undrar nu på stora bolag. Hur ska man attrahera den här målgruppen? Och attrahera en sak och sen behålla. Det är ju också, det är nästan ännu svårare. Du kan ju locka med guld och gröna skogar, men du måste ju leverera det sen också. Så att där har ni ju en stor möjlighet, ni som är unga bolag. Ja, spännande. Spännande. Om du skulle se ditt drömföretag, det håller du i sig på att skapa, men rent strukturellt då, hur skulle du liksom, har du någon sån här vision om så här skulle mitt drömföretag se ut? Storlek, du får drömma stort, fritt.
Ja, nej men jag skulle väl dels ha ett bolag där saker görs i samma anda som man själv hade velat att det skulle göras. Att man inte behöver säga till någon, att man vet att folk kommer göra exakt så som jag tänker eller mycket bättre utan att jag själv är där. Det är ju, då har man kommit jäkligt långt och det tycker jag är jäkligt häftigt. Och sen så här, storlek på det, jag skulle nog vilja vara involverad i flera olika typer av bolag som gör gott liksom. Men sen också i de lägena så måste man också kunna göra det lönsamt och kunna ta betalt för sin produkt. Det är bara att kolla på Elon Musk. Han har ju förändrat hela bilindustrin. Han har inte gett bort sina bilar gratis. Han tjänar fortfarande pengar på varenda bil han gör. Och de pengarna tar han och satsar på att utveckla branschen vidare. Och det tror jag är ganska viktigt, att man hela tiden har ett lönsamt bolag som tjänar pengar och att man använder pengarna sen till att utveckla branschen vidare. Och sådär liksom. Så...
Vad spännande. Så vi är fram emot att se hur...
Sen så hur stort det är, det vet jag faktiskt inte riktigt.
Nej.
Men det är väl alltifrån några hundra till några tusen kanske. Eller, jag vet inte hur stora Google är eller hur stora Elon Musk, hur många människor som krävs. Men det är nog mer att man gör saker som gör skillnad. Det skulle kunna vara...
Det beror på tjänsten också, för vissa produkter och tjänster kräver ju inte så många anställda.
Nej. Jag tror att skulle man komma på... penicillinet, så är det så här, man behöver inte vara 100 000 och komma på det. Det skulle kanske kunna vara en person som kommer på det. Men den personen gjorde ju enorm skillnad. Så det är nog det som är viktigt, att göra enorm skillnad.
Precis. Tänkte på en sak när du hade Sven Hagströmer som gäst. Så sa han att han föreläste redan på Handels och sådär, och det kändes lite konstigt, för han har inte gått någon högre utbildning, med att han stod och berättade om hur man ska göra. Du har inte heller någon högre utbildning, eller hur?
Nej.
Så du gör samma resa. Så jag menar, det funkar ju idag också. Nu säger jag inte att man inte ska utbilda sig. Men Sven tyckte att, eller sa väl så här, att ja, men det funkar nog inte idag. Men det gör ju det, för hårt det är ju hårt arbete som lönar sig.
Jo, men det tror jag. Sen så har jag lärt mig jättemycket under gången. Jag har tagit en marknadsekonomutbildning på IOM.
Okej, okay, just det.
Två år parallellt med jobbet. Mm. Men det var ju en gång i veckan. Och,
ja, men det är ju en jättebra utbildning.
Ja, jag lärde mig en del där. Men den har inte, den går inte... Jag har inte närheten lagt lika mycket tid som någon som pluggar 5 år liksom, hela tiden. Jag pluggade kanske 15% i 2 år liksom, vid sidan lite grann. Pluggade 6 timmar i veckan kanske.
Men jag menar också att det finns, man hör ju ibland så här, nej men jag har ju ingen högre utbildning så det går ju inte. Och det är därför jag inte kommit vidare, för jag har inte gått på Handels eller KTH.
Nej, jag tror absolut inte man behöver gå på Handels eller KTH. Jag tror att i många fall till och med det slösar med tid. Och det märker jag ju själv när mina vänner klev ut från Handels eller KTH eller vad det nu än var. Då hade jag haft 5 års arbetslivserfarenhet. Mm. Börjat tjäna pengar och börjat knyta jättemycket kontakter och lärt mig supermycket under jobbet. Så att, dock så är det väl så här att om jag hade varit så här 20 år och sen så hade jag inte kommit in på något ställe direkt, då tror jag att jag hade pluggat programmering.
Mm.
Men kanske inte 5 år, men kanske så här 2 år, 1,5 år. Och lärt mig alla grunder och sen hade jag börjat koda själv på fritiden. Det hade ju nog varit om jag hade varit nu, för det är någonting man kommer behöva kunna. Framförallt även om man ska bli ledare eller ansvarig och bygga bolag, så man skulle behöva läsa kod och kunna, och framförallt hur man ska prata med utvecklare och allt sånt där.
Ja, men precis.
Så att,
det är ju också bra, för det är ju ett dilemma när man inte har den kunskapen och man behöver anställa sådana personer. Eller köpa in de tjänsterna. Och sen är det rena grekiskan. Man fattar ingenting.
Och bygga en IT-tjänst. Där vet man inte vad det kommer kosta att bygga den. Då kan det vara bra att man kan behöva bygga demo själv. Mm. Lite sånt. Mm. Så att det är någonting som jag själv var sugen nu lite grann också. Att plugga någon liten kortare IT-utbildning som man hänger med på vad som är hett nu och vilka system man ska bygga det. Sådär. Sen så har jag så sjukt duktigt folk runt omkring mig nu. Så just nu har jag inte liksom behövt göra det. Men jag är sugen på att göra det ändå så att jag kan förstå saker mer när man är kravställare eller kommer på nya grejer.
Precis. Ja, men det är bra råd till den som inte kommer in eller inte vill gå högre utbildning, men i alla fall ta någon sån utbildning.
Sen så är det ju bra för någon som pluggar också. Det tror jag, men jag tror absolut inte det är ett krav. Alltså, vi har ju anställt många, jag har anställt över 100 personer i mina grejer hittills. Mm. Kanske 150-200 kanske, jag vet inte. Kanske mer. Men jag har inte kollat på vilken utbildning de har någonsin.
Nej.
Inte på en enda. Man kollar på vad den personen har, var den har jobbat någonstans, vad den har för erfarenheter. Vad den har byggt, eller vad den har gjort, eller vad den har sålt. Eller. Mm. Men vilken skola de har pluggat på, helt oväsentligt.
Jag läser alltid personliga brevet först.
Ja.
Då får jag en bild. Sen tittar jag på resten.
Jag är en sån där som jag läser inte ens CV:t.
Nej.
Jag tar det mest bara alltså för att väl att se om den är intressant eller inte. Bara att jag skummar igenom vilka ställen jag jobbar på, så är jag så här, där, bra, men då vet jag att den jobbar där.
Mm.
Men sen så ringer jag upp den och sen så får den bara berätta för mig då i person.
Mm.
Men det handlar mycket om, det är inte för att det är fel att göra det, men det handlar mer om att jag försöker att optimera processen kanske lite grann, att jag inte orkar läsa det ens liksom. Men
du är snabb.
Men andra sidan kan det göra att jag ringer upp folk som jag egentligen inte skulle ringa upp om jag hade läst det personliga brevet kanske.
Jag, du får lägga lite tid där.
Jag tycker mer det viktigaste är vad det är för person mer än vad den har. Alltså vem som har hjälpt dem att skriva ihop brevet liksom.
Nej, det vet man ju inte.
Nej. Ofta får man hjälp med de grejerna och har någon annan. Någon har skrivit det dåligt men de är jättebra på att göra så här. Så att jag brukar alltid ringa upp så får man prata. Då har jag direkt på telefonen när det är insatt personligt.
Grymt, jättebra. Lite tillbaka till vi pratade om i början, men du har sagt att din dröm består av 2 artiklar. Kommer du det? Vill du utveckla det?
Nej, men min dröm just nu, eller liksom en av dem, om man går på den ekonomiska biten då, det är att det skulle komma 2 artiklar i någon engelskspråkig tidning. Och det skulle vara att den ena skulle det stå att jag gör en exit på mitt bolag och säljer av andelar. Och då skulle det vara plus 5 miljarder för att det är så många som har gjort det under 5 miljarder. Så då är jag så att göra mer än 5 miljarder. Men vi säger så här, gärna över 10, skulle kunna ta 20 kanske. Mm. 25 miljarder kanske känner oss lite unik.
Mm.
Vi säger så, Alexander Pärlhus gör exit och får in 25 miljarder kronor. Och sen är en liten intervju med det. Och sen dagen efter så vill jag att samma journalist skriver: Alexander Pärlhus väljer nu att skänka bort 99% av alla sina tillgångar till välgörande ändamål. Det hade varit jäkligt häftigt.
Det ser vi fram emot.
Ja, mm. Det hade varit kul. Det hade varit häftigt. Och framförallt också så, och det var en del av det jag tänkte på i morse, att genom att jag också har det målet att jag ska tjäna jättemycket pengar, men i samma sekund ska jag ju bort det.
Mm.
Då handlar det verkligen bara om att då har ju pengar ingen betydelse på det sättet. Då handlar det bara om att man ska försöka göra världen bättre.
Mm.
Och det är ganska skönt också att inte ha det där målet med. Alltså att när jag kommer dit ska jag köpa en villa, en Ferrari eller det. Så här.
Nej, det blir ju ett högre syfte.
Ja.
Du kommer få jättemycket att göra med de där 99% du ska skänka bort. Alltså du kommer jobba dygnet runt.
Ja.
Men det är ett högre syfte.
Precis, och då blir det nog också lättare att nå dit. Mm. Än att man når dit för att man ska köpa en sportbil. För då gör man lite av fel princip kanske. Då kanske man tar fel beslut som man aldrig kommer komma dit heller.
Mm.
Så nu är det mer så här att det är inget stort mål för mig. Det är bara ett mål på vägen som egentligen är alltså obetydelsefullt för mig så. Men sen så gör det ju mycket grejer med de här pengarna.
Liksom. Mm. Ja, vad spännande.
Mm.
Kul. Du, är det någonting du vill komplettera med som vi inte har pratat om?
Nej, men jag tycker det var bra. Det var bra. Det var lite annorlunda saker än vad jag... Många de brukar liksom prata om. Så att det var bra frågor.
Ja, vad roligt. Det var det jag hoppades på. För att jag ville veta lite annat.
Mm, verkligen.
Ja.
Nej, men det var jättebra.
Tusen tack, Alexander.
Mm, tack så hemskt mycket.
Tack så mycket. Det där var härliga Alexander Pärleros. Jättekul att få träffa honom. Den här veckans avsnitt är sponsrat av Running Box. Som är ett perfekt verktyg för att träna intervaller på. Och det är på ett sätt som gör att alla kan vara med på sina förutsättningar. Så om du vill vinna en running box värde 500 kronor. Maila mig på sophie@epiclivingsweden.com. Sophie stavas då Sophie snabbare då, epiclivingsweden.com. Eller så skriver du upp dig för Epic News på hemsidan epiclivingsweden.com. Och då har du också chans att vinna en running box värde 500 kronor. Och så vill jag sluta med att tacka dig så jättemycket för att du har lyssnat den här veckan. Och jag hoppas att vi hörs igen nästa vecka. Och ha en riktigt epic dag nu. Hej!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Protect your dream home with American Family Insurance. And you can weather any storm. You'll also save up to 25% by bundling home, auto, and life. American Family Insurance. Get a quote. Find an agent at amfam.com.
Products not available in every state. Discounts may not apply to all coverages on an auto or home policy. Discounts do not apply to life insurance policies. Visit amfam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating companies, American Family Life Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.